I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap. Och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt ängla mamma. Hej och välkommen tillbaka till podcasten Sorgsnack med mig Lia. Idag har jag en ny gäst här i poddstudion, Linn Maria Wågberg. Och Linn är mamma, föreläsare, författare, copywriter och sångerska bland annat ska jag säga. Hon håller även kurser i krishantering, sorgbearbetning med inriktning på familj och anhörigperspektiv inom vård och omsorg. Sommaren 2015 råkade hennes son Leo ut för en fruktansvärd kanotolycka när han hamnar under vattnet och drabbas av hjärtstillestånd. Han blir kvar under ytan i flera timmar innan han blir hittad och kan i princip betraktas som död med en kroppstemperatur på 14,5 grader. Efter 6 timmar lyckas räddningstjänsten mirakulöst nog få igång hans hjärta igen. Hej Linn, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Först och främst, vem är Linn? Kan du berätta lite kort om dig själv?
Ja, du listade så fint där. Det känns som en splittrad människa. Men jag brukar säga att jag jobbar mycket med ord, kommunikation på olika sätt. Dels så är jag författare och skribent och föreläser som sagt. Och sen så jobbar jag med min röst i olika sammanhang. Jag är tv-presentatör och sjunger. Så jag gör väldigt mycket olika saker faktiskt. Och först och främst, du hade mamma först på listan där. Det får man väl säga att jag kanske är allra först och främst, oftast. Mm. Jag utgår väldigt mycket från just att vara mamma i mitt övriga yrke faktiskt också. Mm. Så är det. Och jag har Leo då som idag är 23. Och så har jag Noel som är 20. Och Stella som är 15, fyller 16. Så tre barn har jag.
Ja.
Mm. Leo då bor ju fortfarande hemma och det, han klarar sig inte riktigt själv på grund av det här som vi tog upp i början. Så att, men det känns ändå som att man är på väg in i en annan tid så där, där kanske det där mamma inte alltid kommer att stå allra först. Vi får väl se.
Jag förstår det. Ja, jag tänker att vi börjar med att du tar oss tillbaka till den dagen, sommaren, juni 2015. Var det 2015?
2015, 16 juni. Det var, alltså jag brukar säga att de allra flesta människor har ett sådär före och efter. Ett ögonblick där man liksom, som definierar en resten av livet. Och det var ett sånt ögonblick för mig. Jag hade dagen innan skickat min äldsta son då, Leo, som då var 15, på ett konfirmationsläger uppe i Åre. Han ville absolut inte åka på konfirmationsläger och jag mutade honom med en moppe så att han skulle åtminstone åka. Och det här var dagen efter. Jag visste att de inte fick ha mobiltelefoner, men att de skulle få ringa hem mellan klockan 6 och 7 på kvällen. Så det här var liksom ett dygn efter att han hade åkt. Och jag vet att jag tänkte att ja, men snart är nog klockan. Snart ringer han nog. Så. Men klockan passerade 7 och jag var föräldrafunktionär på en idrottsanläggning i Sollentuna där vi bor. Och det var en ungdomslandskamp som skulle börja ute på plan. Och strax efter 7 så ringde ändå min telefon. Och jag befann mig inne i entréhallen på den här idrottsanläggningen så att säga. Och jag svarar, det är inte Leos nummer, jag svarar och förstår att det är prästen från det här konfirmationslägret som ringer. Och så börjar hon tar sats och så börjar hon säga till mig att idag på eftermiddagen klockan 16.00 och sådär, väldigt formellt. Och så avbryter jag henne och säger att du behöver inte säga något mer, du kan bara tala om för mig att han lever. Sa jag nästan som att skoja lite liksom. Och då blev hon tyst i andra ändan. Och så sa jag, men du säger bara att han lever, säg att han är okej. Och hon fortsatte att vara tyst. För
panik.
Ja, det var det. För i den stunden så, dels så levde han faktiskt inte rent kliniskt, men sen visste inte hon heller om han levde eller var död. Det enda hon visste var att man hade hittat honom i Ånsjön, som är en jättestor fjällsjö uppe i Jämtland. Där han hade hamnat i väldigt kallt vatten och legat under vattenytan i 2 timmar och 20 minuter. Och när man drog upp honom ur vattnet, då hade han ju hjärtstillestånd och var i stort sett, eller han var kliniskt död då. Men det här visste som sagt inte den här personen som ringde mig.
Mm.
Och vi fick egentligen inte veta så mycket på många, många timmar. Så att jag visste egentligen inte om jag grät och skrek över att jag hade förlorat ett barn eller om han var skadad eller ja, sådär. Vi visste ingenting. Dessutom så är det 70 mil mellan Sollentuna och Åre, så att det var ju olidliga timmar verkligen innan vi till slut fick tag på det sjukhus dit de hade forslat honom. Och den läkare som var ansvarig som sa att han efter 6 timmars hjärtstillestånd hade fått Leos hjärta börja slå igen. Men att vi skulle skynda oss upp dit. Och det var till Trondheim i Norge som de hade flugit honom. Det är inte så lätt att skynda sig till Trondheim.
Nej, det är en bit
ja, det är en
från
bit.
Stockholm.
Mm. Ja. Så det var också, det var olidliga timmar verkligen. Och när jag kom upp till Trondheim och fick se honom för första gången, då tänkte jag att det här är kört. Han kommer att dö. Jag kommer att förlora honom. Han var så oerhört, han var nästan så där så att jag inte kände igen honom. Han var jättesvullen, jätteskadad. Och jag tänkte att hjärnan kommer aldrig att klara det här. Liksom. Och i Trondheim så låg han knappt 24 timmar innan det kom upp ett specialplan från ECMO på nya KS här i Solna, Karolinska sjukhuset, och hämtade hem honom till den här högintensiva vården som vi har här. Och jag var förtvivlad och var sådär, för vi fick inte flyga med i det planet heller. Och jag ville inte släppa honom på något vis igen. Och jag var så rädd att han skulle dö själv då på väg ner liksom. Så jag tog tag i en läkare och sa så, nej, ni får inte. Han kommer inte klara att flytta sig. Och så sa den där läkaren, tog tag i mig och sa, Linn, vi skulle inte vara här om vi inte trodde att det fanns en chans liksom. Vi ses där nere i Solna sen, så. Nu måste vi åka liksom. Ja. Och så han åkte och vi åkte och han, ja, vi återsågs där i Solna. Men han var ju fortfarande i djup koma och låg i respirator och ECMO. Prognoserna var ju nattsvarta, att han inte skulle kunna röra sig eller prata eller så. Och det kändes liksom som att han fanns men ändå inte sådär. Och efter 12 dygn så försökte man väcka honom. Och då på något vis så var det då vi skulle liksom få något grepp om hur illa det var ställt sådär. Och då, det tog ju många timmar såklart. Men och då tänkte jag att jag klarar vad som helst bara han kommer ihåg mig. Bara han minns att jag är hans mamma. Liksom. Då, för då finns ju allt. Även om han inte kan säga mamma. Så bara han liksom inte vaknar och är rädd. Och känner sig ensam. För det tyckte jag skulle vara så hemskt. Men sen efter några timmar så vaknade han i alla fall. Och så tittade han på mig. Och så sa han, mamma, mamma, jag är så sugen på glass. Och ja. Då fanns han ju liksom. Och, då, och vi fanns. Och vår relation fanns kvar. Och sen, och det, ja, hela rummet jublade, alltså läkare, och det var ju liksom fantastiskt att han överhuvudtaget vaknade.
Ja, det är ju helt otroligt med tanke på att han låg under ytan så länge då, som han gjorde, över 2 timmar.
Och det hade ju inte, alltså hade vattnet varit varmt, då hade han ju då hade han inte överlevt. Utan det var just det här att han blev så nedkyld.
Så att hjärnan, kroppen blev nedkyld direkt.
Precis.
Så han stängde liksom.
Det gick väldigt fort. Så att det blev som att han gick in i dvala liksom. Och då krävs det väldigt lite syre egentligen i kroppen för att man ska klara sig så. Men jag brukar säga att det är tur på något vis att man där och då, när han då vaknade, och det var liksom ett steg på vägen på något vis. Men det är tur att man inte vet hur länge man måste springa och kriga efter det på något vis. För då hade man liksom aldrig orkat. Det var verkligen en sekund i taget, en dag i taget.
För ni visste ju egentligen inte
hur det skulle bli. Nej. Han var helkroppsförlamad fortfarande. Och han, alltså alla organ sviktade. Och det var ju fortfarande, alltså det akuta läget var ju liksom livshotande. Flera månader efter det här. Och totalt sett så var liksom vårdperioden var ju nästan ett år. Så. Men han gjorde fantastiska framsteg långt, långt efteråt. Och så. Och alltså läkarna kunde absolut inte tro att det skulle på något vis ändå bli så bra som det blev. Till exempel att han skulle kunna använda sina händer och sådana där saker. Och det har varit en av anledningarna till att jag har tyckt att det varit så viktigt att berätta. För på något vis, man brukar säga i sådana där krissituationer att att det sista som lämnar en är hoppet.
Mm.
Och så var det inte riktigt, tyckte jag. Jag kände total hopplöshet. Jag var så beroende av andra människors hopp. Alltså att på något vis så sökte jag det hela
tiden.
Att de skulle ge mig någonting som liksom gjorde att jag vågade hoppas på något vis. Och jag upplevde att framförallt läkarna var ju väldigt försiktiga med att inte inge falska förhoppningar.
Mm.
Vilket jag har full förståelse för. Men därför så vill jag också berätta den här historien, därför att det här är ingen falsk förhoppning. Det kan se så mörkt ut och det kan bli så här också.
Och ändå vända.
Och ändå vända, precis. Så att därför har det känts väldigt viktigt att få fortsätta berätta om det och så. Och samtidigt fortsätta berätta om att jag får ofta så här, fantastiskt, han överlevde och det är bara ett mirakel på något vis. Och det är det också, men inte bara. Min första bok hette Himlen måste sakna en ängel. Och den handlar mycket om olyckan och tiden efteråt och hur vi kämpar liksom med det där. Titeln Himlen måste sakna en ängel är titeln på en sång som jag skrev till honom när han föddes.
Jaha.
Och på något vis så kändes det lite på samma sätt att se honom återfödas på något vis. Så du vet, han fick lära sig gå igen, jag fick mata honom i 6 månader. Det var på något vis som att få ett litet barn igen och som man på något vis ska hjälpa tillbaka till världen liksom. Och jag får som sagt ofta höra, och du måste vara helt överlycklig. Ja, det är också. Jag är verkligen det. Men jag sörjer också det som gick förlorat. För att det är inte allt som var Leo innan det här kom ju liksom inte tillbaka från Åre.
Mm.
Alltså den person han var innan det här finns ju inte längre på samma sätt.
Mm.
Mina tankar och min föreställning om livet, hur det skulle ha blivit, liksom, det försvann ju.
Mm.
Och den andra boken som jag skrev, Ett sorgkantat mirakel, det var just det där. Det var lite nästan att jag ville berätta om min rätt att sörja. För på något vis så...
Sörja ett levande barn,
ja,
men som
precis,
ändå...
Precis, exakt. Att
är som en annan person.
Ja,
mm.
Och att... Ja, men han dog ju inte. Nej, det gjorde han inte. Men jag tänker att alla människor, vi sörjer ju liksom inte bara död.
Det är inte
död,
bara dödsfall.
Nej, utan vi sörjer ju förändringar. Att livet inte blir som vi har tänkt.
Mm.
Och det är liksom på något vis, jag sörjer hela tiden parallellt med det som är och det som är fantastiskt och allt det jag är tacksam för, så sörjer jag hela tiden parallellt det som jag hade tänkt skulle vara.
Mm.
Och jag jämför hela tiden. Och i den där jämförelsen, det är där sorgen är på något vis. Och den kommer liksom alltid att finnas.
Och den framtiden som Leo gått miste om.
Ja,
jag tänker
exakt.
Just.
Det är det som är liksom...
Hans förutsättningar har ju förändrats lite som du var inne på.
Oerhört. Han är ju, som sagt, hans återhämtning var ju otrolig. Men han har också fått en hjärnskada som gör att han har väldigt svårt med minnet. Han blir hjärntrött. Han har lite svårt att orientera sig och sådär. Men om du skulle träffa honom så här så skulle du inte vid första anblick märka vad han har varit med om eller förstå. Liksom, utan, men att inte ha ett närminne och fungerande, det ställer till det ganska mycket i både studier och han har svårt att arbeta och alltså sådana saker. Och det är klart att det är ju jättesorgligt. Och det sorgligaste är att allt det som hände med olyckan och liksom gjorde honom väldigt socialt isolerad också efteråt. Så det, liksom, du vet, det blev ingen studentbal, det blev ingen, alltså allt det där som man liksom har sett framför sig, att man önskar för sina barn liksom. Det har inte blivit, och det har blivit någonting annat som jag precis lika mycket och samtidigt, jag är glad och tacksam och sörjer samtidigt. För det är också lite sådär att man får ofta höra liksom att varför är du inte bara glad och tacksam? För att vi har någon föreställning om att man inte kan känna olika känslor samtidigt. Så det brukar jag prata väldigt mycket om också. Man kan faktiskt vara ledsen och glad samtidigt. Det går alldeles utmärkt.
Ja, absolut. Det gör det. Verkligen. Och sen just det här, jag tror att tyvärr att många inte förstår just det här som du var inne på, att man kan faktiskt sörja en person som lever men som kanske inte är sig själv längre.
Nej.
Som har förändrats. Ofta är det ju på grund av någon sjukdom eller olycka.
Ja.
Där det brukar inträffa någonting som gör att man blir personlighetsförändrad eller alltså fysisk.
Ja.
Att man inte kan göra vissa saker som man gjorde innan.
Nej, precis. Eller ja, dels sjukdom som sagt, olycka. Det kan vara att man hamnar i ett missbruk.
Mm.
Det är samma sak där. Att
ja,
då förlorar man ju också den personen som man kanske har haft innan till någonting annat. Liksom.
Mm.
Och det, ja.
Så är det, verkligen.
Mm.
Ja, det saknas mer förståelse kring den sortens sorg skulle jag säga.
Mm. Ja, och också det här att det inte är någonting som försvinner eller går över. Alltså, man blir inte färdig, tycker
Nej.
Jag, med sorg generellt. Alltså, den löper liksom med. Man går inte vidare ifrån, man
Nej.
Går vidare med liksom, sorg.
Parallellt, det pågår ju.
Hela tiden.
Mm.
Och det som en klok präst sa till mig när jag intervjuade honom, att sorgen rymmer alla känslor. För det har jag också märkt efter det här, att det är inte bara så att jag gråter mer eller att jag känner sorg mer, utan jag känner alla känslor mycket, mycket starkare.
Mm.
Alltså att det är på något vis som att det har försvunnit lite filter. Alltså det känns liksom, färgerna känns klarare på något vis i alla nyanser. Inte bara grått och svart och deppigt så, utan även liksom, jag är också gladare när jag väl känner glädje liksom.
Ja, men jag tror att det kommer lite från det att man faktiskt får mer perspektiv eller ett annat perspektiv på livet och ja, lär sig att man uppskattar saker och ting kanske lite mera då när man har varit med om något sånt.
Så, ja, men så är det nog.
Så kan jag känna i alla fall att ja, men det är klart att jag kan känna att jag uppskattar saker mer och kan vara, eller försöka åtminstone vara mer i nuet och verkligen ta in det och vara tacksam för det jag har.
Mm.
Även om det kan låta så här, ja, lite klyschigt. Men
ja.
Det blir ju ändå att man tänker på det. Kanske lite mera.
Ja, jag tror det. Och sen tror jag också det där med kontraster. Att på något vis. Det är som man brukar. Det är också klyschigt. Men liksom. Om man tänder ett ljus. Och det är väldigt mörkt runt omkring. Så syns ju ljuset mycket mer. Det är liksom i kontrasten som det blir tydligt. Och så kan jag känna att det är också med att när man har varit inlåst på ett sjukhus i flera månader och så går man ut och sätter sig på en parkbänk i solen, så är liksom den kontrasten så oerhörd på något vis. Och det tänker man ju inte. Och det kan man ju inte gå omkring och tänka på liksom heller hela tiden. För att man kan inte gå omkring. Jag går verkligen inte omkring och tindrar med ögonen och är tacksam hela tiden. Jag blir precis lika förbannad över vardagsgrejer och så fortfarande. Men jag utgår inte så mycket från mig själv i liv. Alltså förstår du, jag tar inte alls så personligt längre.
Nej.
Så kan jag nog säga. Att det är liksom inte. Det är inte mig världen straffar om det regnar när jag ska springa till bussen. Liksom.
Mm.
Alltså lite så att man var så, ja det är vad som det är. Och jag kan inte göra någonting åt situationen heller. Liksom. Det tror jag att jag har blivit bättre på. Att försöka ge upp tanken om att påverka saker som jag inte kan påverka. Mm. Det är jag bättre på. För det har tagit väldigt, väldigt mycket energi. Det gjorde det mycket efter olyckan också då när jag var arg. Så mycket arg på de som var ansvariga för olyckan. Och jag var arg på situationen som Leo hade hamnat i. Och,
fick du veta just vad som hade hänt? Vad som gick fel?
Leo minns ju ingenting av olyckan själv. Men det var ju två andra pojkar med i den här kanoten också. Som också hamnade i vattnet. Och en av dem fick också hjärtstillestånd och liksom. Men den tredje pojken var medveten hela tiden. Och han hittades också först. Så han har ju kunnat berätta hur själva olyckan gick till. det var helt enkelt så, de paddlade såna här kanadensare, jag vet inte om du, alltså det är så stora plåtkanoter.
Mm.
Ganska svåra att styra om det är dåligt väder och så där som det kan i fjällen, ibland så blåser det bara plötsligt upp till storm och så är det jättehöga vågor och de klarade inte av den där kanoten helt enkelt. Och därtill att de var lämnade utan uppsikt, att ingen visste var de var någonstans, ingen hade koll på hur många ungdomar som var i vattnet. De hade mörkblå räddningsvästar, vilket gjorde att helikoptern inte såg dem från...
Syns dåligt.
Nej, ja. Ja, precis. Så det var så många saker som var fel. Men också lika många saker efteråt som gjorde att det liksom gick vägen. Att de här två frivilliga fjällräddarna gav sig ut och letade fast de inte visste vad de letade efter. Och råkade nästan köra på Leo i vattnet liksom, och bara råkade ta upp honom. Så att veckan innan den här olyckan skedde så hade sjukhuset i Trondheim fått sin andra ECMO-utrustning, alltså en avancerad hjärt-lungmaskin. Vilket gjorde att Leo överlevde, eftersom den pojken som kom in först fick ju den första. Och då fanns det en till Leo, annars hade han inte klarat sig. Och de två maskinerna, de två hjärt-lungmaskinerna, de är döpta nu efter Leo och Gabriel. Det tycker jag är så himla fint att de maskinerna där uppe står och räddar liv fortfarande. Det tycker jag är häftigt. Men så det var liksom lika många omständigheter efteråt som var rätt. Men ansvaret, alltså den ansvariga lägerledaren dömdes efter det här till... för vållande till kroppsskada, för att man hade lämnat dem utan uppsikt. Mm. Så att säga. Vi kommer inte att paddla mer kanot i våran familj.
Det förstår jag.
Jag har haft väldigt svårt att skicka mina barn på läger och vattenaktiviteter generellt. Det tycker jag är lite läskigt. Men samma sak där. Det har jag också fått på något vis jobba med att... vi kan inte skydda våra barn från allting heller. Liksom. Det är ju bara så. Hur mycket jag än är där så kommer jag aldrig kunna vara med på precis allt. Liksom, och skydda dem
tyvärr
från allt.
Är det ju så.
Ja. Mm.
Hur mycket var Leo medveten? Du säger att han inte minns någonting från olyckan. Mm. Är det fortfarande så idag? Att han kommer, inte minns?
Nej, något? Ingenting från olyckan.
Men förstod han vad som hade hänt? På sjukhuset.
Det tog väldigt lång tid innan han på något vis återkom till någon typ av medvetenhet. I många månader, framförallt veckor. Alltså du vet, varje gång han vaknade så frågade han var han var någonstans. Alltså, eller vad som hade hänt. Och jag fick säga 14 gånger om dagen att det hade hänt en olycka. Och bla bla bla, så
ja, okay.
Så att det tog väldigt, väldigt lång tid. Inte förrän fram emot hösten, det här hände ju då i juni, men fram emot hösten, då började det på riktigt gå upp för honom. Okej, det här har hänt och det här är konsekvenserna av det och jag är fortfarande på sjukhus och mina kompisar har börjat skolan igen efter sommarlovet och ja, sådär. Så att, och inte ens då, alltså han minns ju ingenting ens att han åkte upp till det här lägret. Han minns ganska lite från vårat tidigare liv generellt. Det är liksom bara ögonblicks så. Och dessutom så är det mycket som har svårt att sätta sig nu också av vad vi gör idag. Så att det är också så där att när någon förlorar minnet av liksom stora delar av ens liv och stora delar
av
den man är och vårt liv tillsammans och vår relation och det är klart, alltså det finns ju där men inte alls på det sättet som det hade gjort annars. Och det är också svårt för man är ju på något vis sina gemensamma minnen, alltså relationen är ju sina gemensamma minnen. Så att nej, han har haft väldigt... Han har generellt sett, och kanske har det mycket med minnet att göra och sådär också. Han har haft väldigt svårt att acceptera att det har blivit så här. Jag brukade kalla honom för den ofrivilliga patienten. För att han, Du vet, när man läser om många andra som råkar ut för saker och de ska tillbaka, de ska bli så här, ja, men du vet, idrottsmän som de ska kunna åka skidor igen eller något sånt. Alltså de har det här drivet i sig. Det har Leo aldrig haft. Han har liksom, väck mig när det är klart, mamma. Alltså så här, han är inte, han, det här är inte hans grej liksom. Han vill inte det här. Så han har stretat emot väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det har varit också svårt. Hade han varit liten, då hade man kunnat locka och muta ett barn. Alltså du vet, med rehabilitering och träning. Men en 15-åring liksom, det har varit svårt alltså.
Nej, det är ju en jättesvår ålder. Som du var inne på, det här med att alltså, hans kompisar kunde ju återgå till skolan som vanligt. Och han blev ju kvar där.
Mm.
Och det är ju där, som 15-årig, man vill ju vara med sina vänner. Man vill ju vara som alla andra. Man vill inte vara annorlunda.
Nej.
Man vill hänga med.
Ja, precis. Och på något vis så var det också den perioden som han var på väg att bli, att separera från mig framförallt, men liksom från familjen, att han skulle ut i liksom unga vuxenåldern på något vis.
Ja.
Och så plötsligt fick han bli så oerhört beroende av mig igen. Så att, ja, det är klart att det var supertufft alltså.
Ja.
Och det skapade mycket friktion med syskon, eller framförallt hans lillebror, som ju plötsligt, alltså det blev fel i hierarkin, i mönstret. Han var ju storebror, men plötsligt var det lillebror som tog körkort och som fortsatte sitt liv och
ja, jag tänkte faktiskt gå in på det och fråga hur relationen förändrades mellan honom och hans syskon då.
Ja, men det blev svårt. Det har varit väldigt, väldigt jobbigt mellan framförallt bröderna. Yngsta barnet Stella har på något vis alltid varit yngst, och så det har inte påverkat på samma sätt. Men just mellan de här bröderna har det blivit väldigt svårt alltså.
De kanske hade också en tajt relation. Jag tänker, två bröder ändå så nära i åldern och så.
Ja, fast faktum är att de har alltid varit väldigt, väldigt olika.
Ja.
Men när de var små, fram till kanske några år innan där i olyckan, så hängde de ihop hela tiden. Alltså du vet, Leo var liksom Noels idol. Sen blev de sådär preteens och hade sina egna kompisgäng och så. Men så hände den här olyckan och då, nej, det blev väldigt svårt för dem. Alltså, Noel representerade på något vis allt som Leo hade förlorat. Du vet, han hade kompisar hemma, han var ute och hade kul liksom. Så det blev svårt för dem faktiskt. Det är lite bättre nu. Syskon är ju på något vis den längsta relationen man har i livet. Ja. Trixigt.
Mm. Men när ni fick komma hem, fick ni någon typ av stöd från, alltså fortsatt stöd hemma från vården eller?
Alltså, Leo har ju, när vi började åka hem och så här, då hade han ju assistans och han hade skolassistansen när han började skolan och liksom sådana saker. Men jag upplever att från första stund så har man fått kriga för all hjälp. Liksom all, jag har fått bråka med alla instanser och gjort väldigt mycket själv. Alltså, vi hade en fantastisk rektor på Leos skola som hjälpte oss liksom och med det. Och, men som sagt, kommun, alltså allt det där, det har varit kämpigt. Och jag tänker ofta på dem som inte har någon som krigar för dem. Liksom. Alltså, vad händer med dem egentligen? Det brukar jag ofta tänka på. Det har varit svårt och tungt. Och jag har varit oerhört nära att gå in i väggen. Många, många gånger. Men på något vis så har det liksom inte funnits som alternativ. Eftersom man håller på att kriga för sitt barn på något vis. Jag tror, jag hade liksom inte gjort det för någon annan. Jag hade aldrig orkat. Och jag hade aldrig orkat själv. Liksom. Nej, det har varit väldigt, väldigt tufft. Jag brukar se mig själv som en sån här glassgubbe. Du vet en sån här som har en liksom fjäder i botten som kan liksom, man slår ner den och så boing, så åker den upp igen. Så känns det som att jag håller på hela tiden. Men det har kostat mycket. Kostat mycket energi, kostat, jag har mått väldigt dåligt i omgångar. Men Leo har i alla fall tagit sig genom skolan. Så att han tog studenten till slut. Det var en stor dag faktiskt. För det var en lång väg dit. Och han har ju hela tiden tillhört hjärnskaderehab och sådana saker. Och har arbetstränat lite efter studenten på olika ställen och så. Men det är svårt att hitta rätt plats så där. Men jag vet att det finns ett sammanhang där det kommer att bli bra. Liksom. Det är bara att jag måste bara hitta det. Men så här, alltså, jag tänker ofta tillbaka på allting och jag säger, men har det här hänt? Har jag varit med om det? Alltså, hur sjutton? Men det är lite som, och det skriver jag också i den här boken tror jag. Det där med Ronja Rövardotter. Har du läst Ronja Rövardotter eller tittat på film? Ja. Det är en bok av Astrid Lindgren. Och så Ronja och Birk, huvudpersonerna, håller på och hoppar över en jättestor bergsklyfta. Som kallas för helveteskapet. Och så hoppar de där. Och så råkar Birk snubbla och ramla ner i den här klyftan. Och liksom håller krampaktigt i en klippavsats lite längre ner. Ronja är kvar där uppe. Tar fram en sån här skinnrem som hon hivar ner till honom. Och så ropar hon, håll dig kvar! Och då svarar han, ja, det finns inte så mycket annat att syssla med här. Och det är så himla bra.
Mm.
För precis så känns det. När folk är så där, men vad skulle jag annars göra? Eller när de säger så här, du är så stark. Du är så stark, du klarar det. Vad fantastiskt det. Jag är inte dugg stark. Jag känner mig så svag.
Uh-huh.
Så att det är liksom inte klokt. Jag orkar inte ens lyfta en ICA-kasse. Alltså förstår du? Och jag menar inte bara fysisk styrka såklart. Men
om man tänker, du skulle bara veta.
Ja.
Du bara veta när jag bryter ihop hemma. Eller
ja.
Det du inte ser.
Ja. Och på något vis så liksom, vad har jag för alternativ? Det är inte att jag väljer att vara stark. Det är inte så att jag vaknar på morgonen och säger, jaha, men idag tänkte jag att jag skulle vara lite stark. Jaha, Och så blir jag så arg på de där uttrycken också. För de ställer liksom, man blir så ensam.
Orimliga krav på
också att man blir så ensam. Åh, du är så stark. Eller så här, ja, man får inte mer än vad man orkar bära eller något sånt där. Man bara, jag håller på att gå under. Och det är som att den som säger det, jag behöver inte bry mig om dig. Jag behöver inte hjälpa dig för du klarar dig, för du är stark. Är det ju nästan som att säga liksom. Och då vill man ju bara, jag är inte stark. Och jag är, alltså, och ensam klarar man sig absolut inte. Så det är liksom, jag vet inte vad det där är för någonting.
Ja, det är som, lite som när folk säger, Gud ger dig inte mer än vad du klarar av.
Nej, precis. Nej, det är ju också en sån där. Här. Det är väl så.
Och då vill jag bara säga,
ja.
Vem har bestämt att jag ska behöva klara av det här?
Ja, och dessutom så, alltså den balansen finns ju helt uppenbart liksom.
Nej. Ja, man känner verkligen bara, tack för den.
Ja, och det är ju också som att säga att, det var meningen att det skulle bli så här.
Ja,
alltså,
ja, precis.
Nej, det är verkligen att lämna den sörjande. Alltså man lämnar den i sticket när man säger såna där saker. För att, det finns ingen mening med att förlora ett barn. Det finns ingen mening med den här olyckan. Det är helt totalt meningslöst. Däremot, vad jag gör av mitt liv nu efteråt, det kan vara meningsfullt. Eller det kan göra, men det kommer aldrig att ta bort meningslösheten med det som hände.
Absolut,
jag kan, sen får det
är
inte
värt prislappen heller. För hade
inte
du och jag kunnat liksom valt bort det, så hade vi ju gjort det vilken dag som helst.
Vilken sekund som helst.
Ja.
Men för att inte drunkna i meningslösheten så har åtminstone det här hjälpt mig till exempel att liksom skriva de här böckerna, att formulera mig kring det som är sorg och att hjälpa någon annan och om man kan trösta någon eller hjälpa, eller trösta, men liksom att ändå bara minska ensamhetskänslan hos någon. För det är på något vis det som är det värsta, tycker jag, att man känner sig så ensam i världen i sin sorg. Liksom. Men om jag kan minska det, då får mitt liv lite mindre meningslöshet. Mm. Alltså så. Men det som har hänt kommer aldrig att ha någon mening. Och det finns inte en gud i hela världen som inte som skulle resonera på det sättet. Att det går emot hela idén om Gud. Liksom. Mm. Så att, nej, det har ingenting med Gud att göra. Nej. Det har ingenting med kärlek att göra. Det har med lidande att göra. Och tyvärr är lidande en del av livet. Men det betyder inte att det är kul för det. Eller att det är okej för det. Eller att man...
Eller att någon förtjänar det mer än någon annan.
Nej. För det, och det får man ju också höra så här, nu när, om det händer andra saker. Så, men ni har väl fått nog av... Alltså, ni kan väl inte... Oj, nu borde ni ju få ha det lite... Men kära värld, alltså, så det fungerar det inte. Det finns inga vågskålar i... För det, om jag tänker så här, det är så orättvist att jag ska vara med om... Jag menar, det är inte som att jag önskar att någon annan får mer. Det gör man ju inte.
Nej.
Utan, ja, det är tufft att leva alltså. För att, och det är också så där att...
Och alltså, det är också en del av att vara människa, ja, tyvärr. Men, att vi ska uppleva sorg, glädje, tragedier och lycka och allt
därför att det är priset
av... Det hör ju livet till. Liksom.
Ja, och det är priset av kärlek. För att om vi inte älskar... Då sörjer vi ju inte. Det spelar ju ingen roll om man förlorar saker som man inte älskar. Eller människor eller sammanhang. Men det är på något vis... Man sörjer som man älskar. Liksom. Och det är därför det på något vis är livslångt också. För även om man förlorar ett barn, som sagt. Så upphör ju inte kärleken till det barnet.
Nej, verkligen inte.
Nej. Alltså kommer man, så länge man älskar kommer man att sörja. Så är det.
Ja, det går ju verkligen hand i hand.
Ja.
Alltså man brukar också säga, inget liv utan död och inget död utan liv. Alltså de hör ju ihop, livet och döden hör ju ihop verkligen. Mm.
Nej, och jag brukar också tänka att men relationen försvinner inte. Alltså relationen finns ändå.
Ja, men det gör det.
Men, och det där är, det är så svårt alltså.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Fanns Leos pappa närvarande?
Ja, och det är en berättigad fråga, för att jag har märkt att jag i min process inte har blandat in honom så mycket. Inte i min skrivande process eller i... Och kanske speglar det ganska mycket hur ensam man känner sig. Det var skönt, alltså Leos pappa fanns där. Men vi hade några år tidigare skilt oss. Och jag hade på något vis precis börjat resa mig efter den sorgen. För det var jag fullständigt knäckt av också. Så det var skönt att det fanns någon annan som var lika ledsen som jag var över det som hände, eller som var lika engagerad i det här, eller känslomässigt i alla fall. Men i sorgen och i det som, alltså, så är man ändå så, så känns det ändå som att man är väldigt ensam. Det är svårt att spegla sin sorg i sin partner, eller liksom, man sörjer på olika sätt och man tacklar olika saker på olika sätt och sådär. Så det har varit en ensam process, fastän han ju också har sökt såklart och fortfarande gör. Men jag har på något vis också, alltså det här med att kämpa, och för mig var det som att mitt liv gick ut på att få Leo att fortsätta överleva. Det var liksom mitt syfte. Och ibland kan jag känna att det är det fortfarande. För nu är han utom fara fysiskt, men han tycker inte att det är så meningsfullt att leva. Så att det är fortfarande så att jag kämpar för att han ska tycka att livet är värt att leva och fortsätta leva. Även om jag inte finns, för det kommer ju en dag då jag inte finns heller. Och vem ska liksom... Och det drivet, eller det har drivit mig så mycket. Och det har jag känt mig väldigt själv i, liksom, faktiskt.
Är det någonting som ni pratar mycket kring? Just det här hur han känner, hur han mår psykiskt?
Det gör vi faktiskt.
Berättar han att han tycker att det är jobbigt?
Ja. Och jag frågar också, och vi har varit väldigt öppna med, alltså, jag har också sagt flera, jag brukar säga liksom, när det känns som att nu är han nere i ett riktigt svart djupt hål liksom, och deprimerad och så. Då är det väldigt viktigt för mig att på något vis förmedla till honom att, vet du, det är helt rimligt att du känner så här. Det är inget konstigt. Jag hade aldrig orkat om jag var du. Alltså förstår du, jag förstår att du inte tycker att det är meningsfullt att leva. Och du måste lova mig att du måste liksom säga till om det känns som att nej, men nu gör jag det inte längre. Nu klarar jag inte längre. Mm. Och så har vi liksom lovat varandra att så länge du orkar så orkar jag. Och så får vi växeldra liksom. För han, och han har sagt flera gånger att ja, men det är inte det att jag vill ta livet av mig, men ibland känns det bara inte som att jag orkar leva liksom. Och det är samma sak där. Jag tror att det är jätteviktigt att prata om det, att formulera sig runt det, så att det inte blir, för om man trycker ner det och inte säger någonting, då tror jag att det,
nej, men det, då kommer det ju inte bättre.
Nej, då kommer det leda till värre saker, tror jag. Tystnad tror jag blir sämre.
Det är ju sällan bra.
Och jag har kommit till, du vet, som jag har kämpat med att hitta arbetsträningsplatser, eller liksom han ska plugga eller massor med så här. Och nu är jag så här, vet du, jag struntar i vad han gör resten av sitt liv. Bara han hittar någon som han tycker om och som tycker om honom. Det är typ det enda jag önskar. Allt annat spelar ingen roll liksom. Ingenting spelar någon roll förutom det. Bara han liksom får hitta någon.
Få uppleva kärlek.
Ja, som liksom utanför familjen.
Egen familj.
Ja, exakt. Mm. Eller utanför familjen liksom. Att någon annan som också tycker om honom liksom. Så att det finns någon annan som tycker om honom när jag inte finns.
Är det någonting som han har tänkt på själv?
Det tror jag. Mm. Han har sagt jättemånga gånger, ja, men när ni inte finns, då kommer inte jag finnas heller. Så då är det ju på något vis som, men om det finns andra betydelsefulla människor så kommer det ju inte att vara så, såklart.
Nej.
Så att, ja.
Jag kan tänka mig det inte lätt heller att som mamma höra det från sitt barn.
Nej, det är jättejobbigt.
Men hur hanterar du det då, de känslorna?
Ja, jag pratar om det nu med dig här. Mm. Jag skriver om det. Jag, ja, och så berättar jag för Leo också hur det blir och hur det känns. Och, jag har gått så mycket i terapi i mina dagar så att jag behöver inte göra det längre. Jag kan bara, jag vet precis vad terapeuten kommer att säga. Mm. Så att jag tillåter mig själv att känna som jag gör en stund. Men det är som sagt, det är nog det som är liksom mitt största driv. Att det ska vara värdefullt utan mig.
Finns det någonting som du när du tänker tillbaks på idag och känner att det här hade jag velat att min omgivning hade gjort mer eller ställt upp eller att du hade fått, är det någonting annat som du saknar från samhället i övrigt, liksom med stöd och hjälp?
Alltså i den omedelbara krissituationen, då behövde man ju mer någon som kom och dammsög åt en och någon som lagade mat och alltså i det tysta, för man orkade ju inte hålla på och prata med folk och liksom, utan mer så där bara, ja, nu gör vi det här och så. Mm, bara så att det liksom fortsatte. För jag hade ju två andra barn då också liksom. Så att då var det nog mer praktisk hjälp. Men generellt sett så tycker jag att jag skulle vilja, jag har någon dröm om att starta någon typ av anhörig eller föräldrasupport som kan ta vid efter till exempel sjukhus och alltså, så att man inte bara blir så här ensam utskickad i och så. Sen kan man ju liksom vara mer eller mindre aktiv och leta upp nätverk och sådär, men man har ett väldigt behov av att möta människor som också, det behöver inte vara precis samma situation eller precis samma sorg, men att man ändå får möta andra människor som går igenom svåra saker och har liknande. Och de kan vara på en annan del i processen, det spelar liksom ingen roll. Men man hjälper varandra så oerhört mycket att få dels formulera sig runt sitt eget och sen höra andra människors berättelser liksom. Så jag hade önskat att det fanns en mer tydlig struktur liksom, för att komma i kontakt med andra i liknande situationer och så.
Mm.
För man, återigen, det är det där med att man känner sig så ensam. Liksom. Och samma sak för Leo. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, kära någon, det måste finnas andra ungdomar som råkar ut för liknande saker. Men det var som att det liksom inte fanns. Alltså vi kom aldrig i kontakt med några sådana. Och nu går han på en hjärnträff, kallar de det för. Och han var jätteskeptisk från början, som man alltid är mot allt. Det där, jag hör inte hemma där. Liksom. Och då är det andra som i hans ålder ungefär, som har råkat ut för olyckor, sjukdomar. Och det har påverkat hjärnan. Och de flesta har svårt med minnet. Och nu är det bästa på hans hela vecka. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att det är oerhört viktigt.
Ja, mycket viktigt. Att få känna gemenskap.
Ja, tillhörighet, gemenskap. Ja. Man kan hjälpa varandra. Plötsligt får han också känna att han kan bidra med någonting för någon annan.
Mm.
Och då mår man så mycket bättre. Liksom. Så att, ja.
Det var skönt. Vad härligt att han har hittat.
Det där, ja, precis. Så det är mitt nästa projekt. Jag ska försöka bygga ut det där.
Mm, det låter bra.
Mm.
Ja, men ofta så är det ju så att man själv får ju göra alltså all det här research som du är inne på. Och ja, men vad finns det för Facebookgrupper eller slutna grupper? Eller,
eller vad kan man ansöka om?
Eller föreningar.
Ja, precis. Mm. Vad kan man ansöka om för hjälp? Vad kan man ha för stöd? Finns, du vet, fast det har gått 8 år. Så får jag fortfarande liksom människor som säger, ja men du kan ju ansöka om personligt biträde. Eller visste du att det finns den här organisationen som kan hjälpa ungdomar ut i? Alltså, jag bara, men varför finns det ingen som säger till en? Eller att det fanns en del på kommunen som säger så här, här kan du få hjälp. Vad behöver ni? Nej, det finns inte.
Mm.
Om man har hållit på väldigt mycket själv, liksom, då är det så, ja men där behöver vi inte hjälpa till, för det verkar funka bra där borta liksom. Så blir man ännu mer ensam i processen. Mm. Så nej, det skulle jag vilja ha.
Ja, nej men det av den anledning, inte minst, så är det ju otroligt viktigt och fint med dina böcker, där du berättar det som det tragiska som ni har varit med om, men också just att det blir hoppingivande.
Mm.
Och ja, men bara bra att få sprida lite kunskap om den sortens sorg också.
Mm.
Att det är en sorg.
Verkligen. Ja, men det känns bra.
Ja. En sista fråga innan vi säger hej för idag.
Mm.
Finns det någonting som du vill skicka med till de som lyssnar på det här avsnittet? Om någon annan där ute känner igen sig i din berättelse och så.
Ja, precis. Oj, det är så mycket. Men mitt, nästan mitt bästa. Eller, ja, jag har många. I den här Ett sorgkantat mirakel, där har jag faktiskt listat 10 saker på slutet som är superviktiga för dig som har hamnat i det där livet som inte blev som det var tänkt. Mm. Men ett av de knepen, eller vad man ska säga, det är just nu. Just nu så känns det så här. Alltså, inget varar för evigt på samma sätt. Även om du och jag har pratat nu om att sorgen kommer alltid att finnas. Men den kommer att skifta, den kommer att gå upp och ner i intensitet. Den kommer att komma som vågor, den kommer att komma som färg. Alltså det kommer att vara, det kommer att skifta. Och det gäller även med lycka, ögonblickslycka eller liksom med hopplöshet eller vad det än är. Så är det just nu. Just nu känner jag så här. Kanske inte imorgon.
Mm.
Eller så gör jag det. Men genom att tänka så lite mer betraktande och tänka, alltså att så accepterar man det också mer. Just nu är det så här. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag vet, jag har varit i den här gropen förut. Jag har varit i det här mörkret förut. Jag vet att jag kommer upp. Men just nu är det inte så. Just nu behöver jag göra så här. Och så vara lite så här mer ömsint mot sig själv. Liksom. Att man ser på sig själv med lite mer, ja, det är som det är. Liksom.
Mm.
Och det är inget konstigt. Så just nu, just idag känns det så här. Och så vet vi ingenting om imorgon. Så brukar jag tänka.
Mycket bra sagt.
Mm. Mm-hmm.
Det är lite där som att bara för att man har en dålig dag så betyder det inte att det är ett dåligt liv.
Nej.
Man kan Precis. Ha en dålig dag och det är ja. Helt okej. Det var ett bra medskick.
Mm.
Verkligen. Det tåls att tänka lite mer på i vardagen.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, Lin.
Mm.
Tusen tack.
Tack snälla.
För alla dina kloka ord och för att du ville dela med dig.
Mm. Absolut. Tack snälla.
Och tack till dig som har lyssnat. Och vill du komma i kontakt med mig så går det bra att mejla sorgsnackpodcast@gmail.com. Ha det så fint nu så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Den här podden spelas in på Internetstiftelsens kostnadsfria mötesplats GoTo10. Vi finns i Stockholm, Malmö och Linköping och här kan du arbeta, gå på ett event eller spela in en podd i vår studio. Läs mer på goto10.se.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.